Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallama tasliman katheera. Amma ba'du, fa ahlan wa sahlan, välkomna till denna nya serie där vi inshallah ta'ala kommer att börja gå igenom förenklad fiqh. Det vill säga förenklad fiqh, yani förståelse i hur vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kommer att tala om grundläggande principer, grundläggande regler och tillvägagångssätt som varje muslim måste känna till. Och vi kommer i denna serie, inshallah ta'ala, att försöka göra saker väldigt enkelt. Många av er kanske är vana med lite högt tempo, att vi nämner lite olika åsikter och bevis, olika åsikter om bevisen och så vidare. Denna lektion är tänkt att vara lite mer enkel, passande för den som nyss blivit muslim eller den som kanske tagit steget till att börja be och personen vill veta, hur ska jag be? Enkelt, simpelt, vad är det jag måste göra? Så vi kommer inshallah ta'ala då att gå igenom förenklad fiqh. Och som en introduktion vill jag påminna mig själv och er om vikten av att söka kunskap. Att som muslim har man en skyldighet inför Allah subhanahu wa ta'ala att studera och lära sig sin religion. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Det är en plikt, det är en skyldighet för varje muslim att söka kunskap. Men, vad är det för slags plikt? Hur mycket kunskap är man skyldig att söka? Då säger de lärda att du är skyldig och förpliktigad att söka den kunskapen som åligger dig. Det vill säga att du som muslim, ni som är här, måste lära er om eran aqida, trosuppfattning, tawhid, tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Ni måste lära er om al-iman, tronspelare. Ni måste lära er om hur man ska be. Och vad som kommer före bönen, hur man ska rena sig inför bönen. När Ramadan kommer, om ni är skyldiga att fasta, så måste ni lära er bestämmelser kring fastan. Och samma sak om ni skulle ha pengar sparade, eller guld eller silver, så måste ni också lära er om reglerna kring zakat. Och så vidare och så vidare. Så man är skyldig inför Allah subhanahu wa ta'ala och förpliktigad att lära sig den kunskapen som åligger en. Och att söka islamisk kunskap är en dyrkan som du belönas för. Det är en av de bästa former av dyrkan som du kan göra. Och det är också en av de kortaste vägarna till paradiset. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith att den som går en väg för att söka kunskap, för honom kommer Allah att underlätta vägen till paradiset. Så om du går en väg för att söka kunskap, vare sig den är metaforisk eller fysisk, det vill säga att du söker kunskap genom att lyssna på föreläsningar, läsa böcker och komma på föreläsningar. Metaforiskt att då, alltså, läsa böcker och lyssna på föreläsningar. Fysiskt att gå på föreläsningar. Att sitta och memorera och försöka lära sig och så vidare. Ja, det finns olika sätt att söka kunskap på. Och kunskapens väg omfattar båda dessa. Så det betyder inte att du måste ta ett plan och åka iväg och lära dig islam. Utan du kan även hemifrån studera islam i denna tid. Alhamdulillah. Vi har dessa sociala medier. Vi har olika kanaler där man kan studera islam på distans. Man kan ta upp en bok och läsa och så vidare. Så att man i alla fall försöker att gå vägen av kunskap livet ut. Alltid försöka lära sig någonting nytt. Och inte gilla läget eller tänka att jag kan tillräckligt. Jag behöver inte lära mig mer. Nej, utan man ska alltid försöka lära sig mer. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي ilmen, som Allah har sagt. Och säg, Herre, öka mig i kunskap. Och det finns ingenting där Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen uppmanar profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam att be om mera om en kunskap. Det finns ingen aya som säger, och Allah, ge mig mera pengar, ge mig mera makt, ge mig mera barn eller liknande. Det enda saker som Allah uppmanar profeten Muhammad a.s. att be om mera av är kunskap. Så att man ska ständigt be Allah subhanahu wa ta'ala att öka en i kunskap. Och man ska ständigt vara aktiv i sitt kunskapssökande. Och att en person söker kunskap och får förståelse i religionen är ett gott tecken. Som det har nämnts i den autentiska hadithen i Bukhari Muslim. Där Muawiyah radiyallahu anhu sa att profeten alaihi salatu wassalam sa: "Men yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din." Den Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Så att du ser en person som har förståelse i religionen, kan sin tro, sin aqida, sin tawhid, kan sin dyrkan, är ett gott tecken. Ett tecken på att Allah subhanahu wa ta'ala vill att den här personen väl. Och vill vi inte alla vara från de som Allah vill väl? Det vill vi, eller hur? Så därför är det otroligt viktigt att man alltid försöker att lära sig kunskap. För tyvärr, från domedagens tecken är att kunskapen kommer att minska. Att muslimer kommer att bli okunniga. Kunskap kommer att glömmas bort. Och folk kommer att agera icke-islamiskt, baserat på okunskap. Och då gäller det att man inte är med den strömmen och den mängden av människor som faller in i detta. Utan man är från dem som, mashallah, försöker att upprätthålla den sanna religionen. Upprätthålla profeten Muhammed sunnah, alaihi salam. Och följa Allahs rätta väg till paradiset. Och hur ska du göra det om du inte har kunskap? Så råd till mig och till er att alltid försöka lära sig, utbilda sig. För kunskap, wallahi, är en sharaf, det är ett ljus, någonting nobelt, någonting fint. Och denna kunskap är ett arv som profeterna lämnat efter sig. Och vem vill inte ha profeternas arv? Och vem vill inte ha del av denna gudomliga kunskap som är, subhanallah, vägen till Allah och vägen till paradiset? Så låt oss alla vara aktiva i att söka kunskap. Dagens ämne. Vi tänkte idag börja tala om renlighet. För att renlighet är nyckeln till bönen. Och så som profeten Muhammed sa alaihi salatu wassalam, att bönen accepteras inte utan renlighet. Och han sa också i en annan autentisk hadith att at-tahur shatrul iman, renlighet är hälften av ens iman. Och i en annan hadith, renlighet är hälften av ens bön. Och alla muslimer är överens om att man måste rena sig inför bönen. Det är en av de viktigaste villkoren inför bönen. Och islam är en religion som lägger mycket vikt vid renlighet. Både det inre, vilket är det viktigaste, att man renar sitt hjärta från otro, från hyckleri, agg, hat, yani dåliga egenskaper som inte hör hemma i en muslims hjärta. Och att man också renar sitt yttre. Att muslimen är ren i sin kropp, sina kläder och yani ett vackert och fint tillstånd. För Allah är vacker och tycker om vad som är vacker. Så renlighet är viktigt i islam. Och när man talar om renlighet, det som på arabiska kallas för tahara, så nämner de lärda att muslimen kan hamna i två sorters orena tillstånd. Det som kallas för al-hadath. Och det är det mindre orena tillståndet och det större orena tillståndet. Okej? Det mindre orena tillståndet är att man till exempel går på toaletten. Och då för att kunna be måste man göra wudu, eller hur? Så att man är i ett mindre orent tillstånd. Och då kräver det att man gör wudu för att kunna be. Sen har vi det större orena tillståndet, al-hadath al-akbar, vilket innebär att man måste duscha. Som till exempel att man varit intim med sin fru. Eller man har fått en våt dröm. Då måste man göra ghusl, det rituella badet, eller duschen som man kan säga på svenska, för att kunna be. Så man är då i det större orena tillståndet. Och vi kommer inshallah idag att försöka prata om dessa två. Låt oss börja med el-wudu. Tvagningen, när man tvättar sig inför bönen. När man ska göra wudu så är det viktigt att man har avsikt. Det som kallas för niya på arabiska. För att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt innamal a'malu bin niyat. Att ens gärningar baseras eller avgörs baserat på ens avsikter. Så avsikten är avgörande. Så att när man tvättar sig inför bönen så gör man det som en rituell, en form av dyrkan. Och när det kommer till avsikt så ska man inte uttala den. Eller man ska inte heller överdriva. Att man går och gör wudu för att be. Och sen tänker man, hade jag avsikt, hade jag inte avsikt, men jag gör om i wudu. Nej, det där blir bara överdrivet. Wiswas från shaitan. Utan om du gick till toaletten för att göra wudu, då är det avsikt. Gick du in i duschen för att göra ghusl, då är det avsikten. Säger du bismillah för att göra wudu, det är avsikten. Är ni med? Så att man ska inte yani, haka upp sig för mycket på just det här som vissa kan göra. Så att det viktigaste är att man har avsikt. Och avsikt att göra wudu. Sen om du har gjort wudu så kan du göra allting man får göra med den wudun. Du behöver inte ha avsikt att göra wudu för att kunna be. Eller avsikt att göra wudu för att kunna läsa Koranen. Utan bara avsikt att göra wudu. Och då kan du göra allting som wudu krävs för. En annan viktig sak när det kommer till wudu är att man ska avlägsna allting från kroppen som hindrar vatten från att nå huden. Det är en förutsättning. För Allah har nämnt vissa kroppsdelar som måste tvättas. Och vatten måste nå huden. Så om man då har till exempel en tjock som klump med målarfärg på huden som hindrar vatten från att nå huden. Då funkar det inte. Utan man måste först då ta bort vad som hindrar vatten från att nå. Hindrar vattnet från att nå huden. Och ett vanligt exempel på detta är nagellack. Händerna ska tvättas. I händerna inkluderas naglarna. Och det händer att kvinnor har nagellack. Och då når inte vattnet naglarna. Så innan hon gör wudu måste hon avlägsna nagellacket. Och det går inte att göra wudu med nagellack. Okej? Okay? Den andra punkten när man gör wudu, som de lärda har talat om, är vatten. Vilket slags vatten får man använda? Och alhamdulillah, idag vi har det väldigt enkelt. Vi sätter på kranen och vatten kommer. Men förr i tiden, ni vet, så såg det inte ut så. Man kanske fick hämta vatten från en brunn, från havet, från en sjö, eller flod eller liknande. Och de lärda har sagt att grunden i allt vatten är att det är rent. Allt vatten som kommer ner från himlen och allt vatten som kommer ut från jorden. Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Att vi har sänt ner rent vatten från himlen. Så allt vatten som kommer ner från himlen är rent. Vatten, hagel och snö. Okej. Och samma sak vattnet som finns på jorden. En fiskeman kom till profeten alaihissalam och frågade honom om havsvattnet. Han nämnde att han var en sjöman. Och att de sa då att vi har bara med oss en liten mängd vatten på havet. Om vi använder den för att tvätta oss blir vi törstiga. För man kan ju inte dricka saltvattnet. Är det då tillåtet att göra wudu från havet? Och då så säger profeten alaihissalam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatahu. Att havsvattnet är rent, renande. Och dess självdöda kött är halal. Det vill säga fisken behöver inte slaktas. All fisk från havet är halal. Men han lärde honom då att havsvattnet är rent. Och det är en viktig punkt. Att du då som muslim kan tvaga dig med allt vatten på jorden. Om det är från en sjö eller ett hav. Vare sig det är sötvatten eller saltvatten eller bräckt vatten. Till och med om vattnet skulle lukta fisk, lukta alger, skulle vara grumligt, vilket vattnet är i Sverige till exempel. Så får du göra wudu med detta vatten. Det är ett rent vatten. Okej? Okay? Samma sak, vatten som finns i pölar i skogen som har samlats på olika platser. Allt det här vattnet är tillåtet att använda. Alhamdulillah. Så länge vattnet inte är förorenat med orenheter. Till exempel avloppsvatten och liknande. Men det är ingen skulle använda någonting sånt. Så grunden i allt vatten är att det är okej och tillåtet att använda. Tayyib, när man då ska göra wudu så är det viktigt att veta att wudu, tvagningen inför bönen, är en dyrkan. Som Allah subhanahu wa ta'ala har uppmuntrat till eller beordrat i Koranen. Ya ayyuha alladhina amanu idha kumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Till slutet på versen. Allah säger troende, då ni står upp för att be, tvaga er. Till slutet på versen i surat al-Ma'idah. Så det är en dyrkan att tvaga sig. Och det många av oss kanske inte tänker på är att det finns en otroligt stor belöning i att göra wudu. Alltså vi gör det oftast av rutin kanske. Är det inte så? Jag kritiserar mig själv. Men gör man wudu med en ren avsikt, om man verkligen tänker på det här med belöning, så finns det en enorm belöning i att våga sig. Profeten alaihi salatu wassalam nämnde för sahaba att han ville träffa sina bröder. Och då så sa de, men är inte vi dina bröder? Han sa, ni är mina sahaba. Mina bröder är de som kommer efter. Och jag kommer att träffa dem på domedagen och så vidare. Och då säger sahaba, men hur kommer du känna igen dessa människor? Dessa muslimer bland resten av folk. Yani folk från Adams tid till domedagen kommer att samlas på domedagen. Muslimer och icke-muslimer. Hur kan du urskilja vilka som är troende och icke-troende? Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam. Han sa, hum ghurrul muhajjalun min atharil wudu. Att de kommer att lysa upp på delarna av wudu som en spår av den platsen de tagat sig på. Så att när man tagar sig så kommer muslimen att återuppstå på domedagen med ett lysande ansikte, lysande armar och lysande fötter. Och kännas igen bland resten av hans folk. Och han sa, det här är unikt för min umma. Det här är en specifikt för ummat Muhammad alaihi salatu wassalam. Så muslimerna kommer att kännas igen på detta på domedagen. Och han nämnde också en annan autentisk hadith, att den troendes utsmyckning i paradiset kommer att vara på de platser han gjorde wudu. Han kommer att få vackra smycken i paradiset på platserna av el-wudu. Och inte bara det, kanske en av de viktigaste belöningarna för wudu är att det suddar bort våra synder. Det har nämnts i så många hadith att när du gör wudu, du tvättar dig och till exempel då sköljer munnen och näsan, så faller synderna som du begått med munnen ut med vattnet som rinner ner från munnen. En allt haram du har sagt försvinner. Du tvättar ansiktet, allt haram du har kollat på försvinner med vattnet. Du tvättar öronen, allt haram du lyssnat på försvinner med vattnet. Du tvättar armarna, allt haram du har gjort med händerna försvinner med vattnet. Subhanallah. Det är inte någonting stort. Allahu Akbar. Så tänk er att wudu är en orsak till att få Allahs förlåtelse. Men vilken wudu? Profeten alaihi salatu wassalam, han sa, man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min amali. Att den som gör wudu så som han beordrats och sen ber så som han har beordrats, förlåts för sina tidigare synder. Och den hadithen är autentisk, finns i An-Nasa'i. Så han nämner här, den som gör wudu så som han har beordrats. Yani inte wudu så som pappa gjorde eller kulturen säger eller som du tror. Nej, wudu i enlighet med sunna. Och sen ber i enlighet med sunna. Blir förlåten för sina tidigare synder. Och därför förstår vi återigen vikten av att lära sig hur profeten alaihi wasallam gjorde wudu. Är det inte så? Så att man gör den i enlighet med sunna. Och då får den här enorma belöningen. Att man blir förlåten för sina tidigare synder. Tayyib, så hur gör man då wudu? Kortfattat och enkelt. Man gör niya. Man gör avsikt. Att tvaga sig. Och sen säger man bismillah. För det har nämnts i en hadith att det finns ingen wudu för den som inte säger bismillah. Och bismillah kan man säga även om man skulle vara i badrummet. För att det är ett undantag. Man ska inte nämna Allahs namn i badrummet. Men här är ett undantag. Och det är det som är riktigt förhatligt är att nämna Allahs namn när man uträttar sina behov. Men här nämner Allahs namn vid handfatet en gång för att göra wudu. Och vissa lärda, om man vill, har sagt att man kan säga det i hjärtat eller utanför toaletten och sen går in. Ja, det är upp till dig. Men många lärda säger också att det är ingen skada skedd i att säga bismillah då man ska göra el-wudu. Sen tvättar man sina händer 3 gånger. Och det här är en rekommendation. Tvätta sina händer 3 gånger. Och det är extra starkt rekommenderat när man vaknar upp från sömnen. Att tvätta sina händer 3 gånger. Okej? Och sen så tvättar man sitt ansikte, eller wajh, 3 gånger. Och ansiktet, vad är definition av ansikte? Kanske ganska uppenbart, men ändå bra att nämna och känna till. Det är från hårfästet ner till hakan. Och från tinningen, eller här örat, till örat. Men allt det här måste bli blött. Allt det här måste tvättas. Du kan inte bara lägga vatten här och lämna de här platserna torra. Eller den platsen och den platsen torr. Utan hakan, pannan och tinningen måste bli blöta. Och har man skägg, vilket muslimska män har, så räcker det med att dra vatten på utsidan av skägget om skägget skulle vara tjockt. Så pass tjockt att man inte ser huden. Men ser man huden, man har tunt skägg, så måste man tvätta ansiktet eller huden under skägget. Förstår ni skillnaden? Har du tunt skägg där man ser huden, så ska du föra in vatten på huden. Har du tjockt skägg, så räcker det med att du drar vatten på utsidan av skägget. Men det är rekommenderat att göra tahlil. Att ta vatten och föra in det i skägget. Det kallas för tahlil. För profeten Muhammed a.s. tog vatten och förde in det under skägget. Och så sa han: så här har min herre beordrat mig att göra. Okej. Och sen när man tvättar ansiktet, och det skulle jag ha nämnt först, så börjar man med att skölja munnen och näsan innan man tvättar ansiktet. Man börjar med att skölja munnen och näsan. Och då tar man vatten, och här finns två sätt att göra det på. Antingen så sköljer man munnen, tar vatten, stoppar in i munnen och sköljer och spottar ut 3 gånger. Och sen tar man vatten, blåser in i näsan och blåser ut 3 gånger. Eller så tar man vattnet och delar det på munnen och näsan 3 gånger. Alltså hälften av vattnet i munnen och hälften i näsan. Och sen blåser man ut. Båda de här funkar. Men att man sköljer munnen och näsan. Och det är ett måste. När man gör wudu så måste man skölja munnen och näsan. Och sen då tvätta ansiktet. När man har gjort det så ska man tvätta sina händer och armbågar. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen som vi nämnde: Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Tvätta era ansikten och sen era händer upp till armbågen. Och här är det viktigt, när man ska tvätta händerna, att man då tvättar handen och armbågen. Man kan inte säga: jag har redan tvättat händerna i början av wudu, så jag tvättar bara från handleden till armbågen. Nej. Vi sa att tvätta händerna i början av wudu är en rekommendation. Men att tvätta händerna här är en obligation. Ett måste. Är ni med? Så när du tvättar händerna efter ansiktet, så ska du tvätta händerna till armbågarna. Ilal marafiq. Och vad menas med till armbågarna? Är det till armbågarna eller efter armbågarna? Och det korrekta är att armbågen ska inkluderas. Den ska också bli blöt. Så att man tvättar hela vägen till efter armbågen. Okej. Och sen gör man vänsterhanden. Sen tar man nytt vatten och så stryker man över sitt huvud. Okej. Som Allah har sagt i samma vers: "Wamsahu bi ru'usikum", och stryk sen över era huvuden. Och hur brukade profeten göra alaihissalam? Han tog då nytt vatten och så strök han från början av hårfästet bak till nacken och sen tillbaka. Okej, över hela huvudet. Det här är det som är rekommenderat. Men om du bara stryker en gång över hela huvudet bakåt, så är det okej. Det funkar. Det viktigaste är att du stryker över hela huvudet. Och sen att dra tillbaka är en rekommendation. Om man har långt hår, så har det inte med saken att göra. Du behöver inte stryka över hela håret, utan det man stryker över är huvudet. Så även om alla har långt hår, så är det ner till hårfästet bara. Okej. Och sen tar man med samma händer, utan att ha nytt vatten, och stryker över sina öron genom att stoppa in pekfingret i öronen och stryka med tummen på utsidan av öronen. Okej. För det har nämnts i en autentisk hadith att öronen är från huvudet. Alltså de ska strykas över i wudu. Men lägg märke till att man stryker över huvudet och öronen en gång. För att det som tvättas kan du tvätta 3 gånger. Men det som stryks över stryker du alltid endast en gång över. Och lägg också märke till att vi sa stryka över huvudet, och vi sa inte tvätta huvudet. Och därför, om du skulle fylla händerna med vatten och lägga på huvudet och göra så här, glunga, då skulle det vara fel. Då ser vi att din wudu är till och med ogiltig. För du har inte strykt över huvudet, du har tvättat huvudet. Och här nämner de lärda att, vad är det för nytta med detta? Att det är enkelt. Varför? För tänk dig om du skulle behöva tvätta huvudet hela året och sen gå ut mitt i vintern. Vad skulle hända? Du skulle bli sjuk eller få ont i huvudet och liknande. Håret skulle, egentligen speciellt för oss här i Sverige. Så alhamdulillah, väldigt enkelt. Stryk över huvudet en gång, öronen en gång, bäst. Och sen så tvättar du dina fötter. Tvättar dina fötter, högerfoten, upp till anklarna. Inklusive anklarna och hälen. Måste bli blöta. Och här finns det en rekommendation, och det är att du för in vatten mellan tårna. Även när du tvättar händerna, du kan göra så där, men även mellan tårna på fötterna, att du för in ditt lillfinger mellan tårna, så att vatten kommer in. Och det här är extra viktigt om en person har tårar som sitter väldigt tätt, som vissa har. Vatten kanske inte ens kommer in, då måste du göra så att vatten kommer in och hela foten blir blöt. Okej? Det här var kortfattat hur man gör wudu i al-islam. Det finns också vissa rekommendationer och punkter som är viktiga att lägga till här. Och det är den första punkten, och det är att man gör al-wudu i ordning. I den här ordningen som Allah nämner i Koranen. Fadsilu wujuhakum. Börja med att tvätta era ansikten. Och sen era armbågar. Sen stryka över huvudet. Och sen era fötter. Det här är den ordningen som Allah nämner. Och det är den ordningen som profeten Muhammad alaihi salatu wassalam utförde sin wudu på. Då kan vi inte komma och göra tvärtom. Börja med fötterna och sen huvudet och sen armarna och sen ansiktet. Nej. Utan vi gör det i den här ordningen som har nämnts. Vilken ordning? Ansiktet. Vilket inkluderar näsan och munnen. Och sen då armbågarna och händerna. Och sen stryka över huvudet och öronen. Och sen tvätta fötterna. Okej. Okay. Sen har vi ett till villkor för wudu, och det är al-muwala. Och det är att man gör wudu oavbrutet. Och det här är uppenbart, men vissa kanske skulle kunna avvika från det. Vad menas med detta? Att du går in i wudu, du tvättar händerna, du tvättar ansiktet, och sen går du till köket till exempel och blandar maten, du lägger kryddor i maten och så vidare. Sen går du tillbaka till toaletten efter 2-3 minuter och tvättar fötterna. Funkar det? Nej, det funkar inte. För wudu ska göras i följd och inte avbrutet på det här sättet. Det kan vara ett litet avbrott. Du låser dörren, låser upp dörren, svarar telefonen, stänger av telefonen eller någonting sånt. Svarar på någon fråga. Ja, nej, kort. Men inte att det blir ett långt avbrott. Så att du delar upp din wudu i 2 delar. Utan du gör dem, gärna, i följd. Sen har vi vissa rekommendationer när det kommer till el-wudu. Och det är att man borstar sina tänder innan man utför tvagningen. Förr i tiden så använde man det som kallas för siwak. Det var en trätandborste där man använder för att rena sina tänder. Den finns även kvar idag, och alhamdulillah, den är nyttig och bra för tänderna. Har man inte tillgång till den, vilket vi inte har i Sverige, så kan man använda tandborste. Eller till och med fingret eller någonting sånt, att man renar, man blir fräsch i munnen. För att, som det har nämnts i hadithen, siwaku maradatun lil rabb mutahharatun lil fem. Som det har nämnts i hadithen, att siwak, att tvättborsta tänderna, är någonting som gör Allah nöjd och renar ens mun. Och yani, islam, som vi har sagt, uppmuntrar till hygien. Kroppshygien, intimhygien, tandhygien. En muslim ska vara ren, alhamdulillah. En annan sak som också är en rekommendation i wudu är att de kroppsdelar man tvättar, armar och fötter, att man då börjar med höger före vänster. Som Aisha radiyallahu anha sa, att profeten alaihi salatu wassalam tyckte om, eller föredrog, att börja med höger i sina angelägenheter. Då han satte på sig skorna, satte han på höger sko före vänster sko. Då han kammade håret, kammade han höger sida före vänster sida. Och då han renade sig eller tvättade sig, gjorde han höger före vänster, och han föredrog höger i alla sina angelägenheter. Så att man börjar med höger sida är en rekommendation. Sen har vi också det som kallas för delk, att man gnuggar. Det är också en rekommendation, det är inte ett måste. Så om du gör wudu i underkranen eller i duschen och du bara för in handen och den blir blöt och du tar ut den, det är okej. Okay. Alhamdulillah. Men om du tar vatten och gnuggar, så är det en rekommendation. Och vissa lärda säger att det här måste man göra om man har så pass mycket hår att vattnet inte når huden. Du gör så här och tar ut handen eller armen från kranen och vattnet rinner av, för det har så mycket hår som vissa har. Då måste du gnugga lite grann. Sen har vi en till viktig sak i wudu. Vi nämnde att man tvättar händerna 3 gånger, ansiktet och armarna och fötterna 3 gånger. Det här är också en rekommendation. Det har nämnts autentiskt att profeten Muhammed a.s. gjorde wudu och tvättade alla kroppsdelar en gång. Och det här finns i Sahih Bukhari. Så det kan du göra. Om du har lite vatten, du låter bråttom eller bara vill implementera den här sunnan, så kan du göra wudu genom att tvätta alla kroppsdelar en gång. Okej? Okay. Det finns också att han gjorde wudu två gånger. Tvättade alla kroppsdelar två gånger. Och sen finns det tre gånger, vilket de lärda ser, är den mest fullbordade formen av wudu. Men en fråga, får man tvätta mer än tre gånger? Nej, det får man inte. Det är inte tillåtet. Det är haram och det är en överdrift i religionen. Och profeten a.s. har nämnt en hadith att den som tvättar mer än tre gånger, faqad asa'a wa zalam, han har gjort fel och orättvisa. Så det är inte bättre, det är inte att vara på säkra sidan att tvätta mera. Det är en överdrift. Okay? En annan aspekt som också är sunna i wudu är att inte överdriva i sin vattenkonsumtion. Profeten Muhammed a.s. brukade göra wudu med en sa'a. En liknande, vad säger man, 700 gram vatten. 7 deciliter vatten ungefär. Kunde han göra wudu med. Så att man behöver inte ha mycket vatten. Och vissa tyvärr idag överdriver. De kanske använder 100 liter vatten. Låter kranen rinna på max. Och liksom slösar överdrivet mycket vatten. Då man tvagar sig. Och det här är inte förenligt med sunna. En annan rekommendation är också att man efter el wudu gör dua. Och säger den duan som han nämnt från Umar radiyallahu anhu, att profeten alaihi salatu wassalam sa: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna wahdahu la sharika la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Den som säger detta, alltså trosbekännelsen, efter al-wudu, för honom kommer paradisets 8 portar att öppnas och han får träda in genom vilken han vill. Och den hadithen är autentisk. Och man kan också lägga till, som det finns i Tirmidhi: Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Och de här dua finns med i de här dua och dhikr-böckerna. Eller appen som vi också har, muslim, vad heter den? Husnul Muslim. De här dua finns med i de här böckerna. För de som vill gå tillbaka och lära sig dessa dua. Så det här var kortfattat om hur man gör wudu. Hängde ni med? Alhamdulillah. Tayyib, wudu kan också brytas. Man tappar sin wudu. Det är inte någonting man gör och den stannar kvar för evigt. Utan den måste förnyas. Och det finns då vissa saker som bryter wudu. Och de här sakerna som bryter ens wudu är väldigt begränsade. De är inte alls många. Alhamdulillah. Och en person får inte påstå att någonting bryter wudu utan ett konkret bevis. Okej? Okay? Så vad är det då för saker som bryter ens wudu? Den första av saker som bryter ens wudu är att uträtta ens behov. Att gå på toaletten. Det här bryter ens wudu enligt alla lärda. Det finns inga olika åsikter i den här frågan. Och också att släppa vind, släppa gaser, bryter också ens wudu. Och det är också någonting som alla är överens om. En annan sak som också bryter ens wudu är djup sömn eller att förlora medvetandet. Att förlora zawal al-aql, att förlora sitt medvetande genom att till exempel bli nersövd eller bli drogad eller, som vissa tyvärr, droga sig själv, bli påverkad, eller att svimma, få ett anfall eller något liknande, eller djup sömn. Alla de här sakerna där man inte är i sina sinnesfulla förstånd, bryter ens wudu. Så måste man göra om sin wudu då man vaknar. När det kommer till sömn, lägg märke till att vi sa djup sömn. När vi säger lätt sömn bryter inte wudu. Gärna till exempel när du sitter på bussen eller tunnelbanan och slumrar till lite. Och du hör allt som händer i din omgivning. Och när han säger i högtalaren nästa station eller vad det är, du vaknar upp. Eller du öppnar ögonen. Det är inte djup sömn. Men den här djupa sömnen, du blir helt borta. Du vet inte vad som händer och vad som sägs. Och du börjar drömma kanske till och med. Den här sömnen bryter din vudu. Okej? Och beviset på det här är att Anas ibn Malik radiyallahu anhu sa att vi brukade på profetens tid alaihissalam sitta och vänta på Isha. Och det hände ibland att vi slumrade till så pass att våra huvuden liksom föll ner. Och sen stod vi upp och bad utan att göra wudu. Så det man förstår att de sitter och ibland slumrar till, men då ber när man gör iqama, för de sov inte djupt. En annan sak som också bryter ens wudu är att röra ens privata delar, ens könsorgan, med handflatan, utan någonting emellan. Det bryter wudu, för profeten alaihissalam har sagt i en autentisk hadith att den som rör sina privata delar ska göra wudu. Och det här är också någonting som har nämnts från flera av sahaba, som Aisha och andra, att om man rör sina privata delar eller någon annans privata delar så ska man göra wudu. Och det spelar ingen roll om det är med lust eller inte lust, eller avsiktligt eller inte avsiktligt. Om man rör med handflatan direkt, alltså utan någonting emellan, så ska man förnya sin wudu. En annan sak som också bryter wudu, vilket kan vara lite ovanligt i Sverige, är att äta kamelkött. Vi har inte så mycket kameler i Sverige, men det går ju att få tag på. Eller om du är utomlands och bjuds på kamelkött, så måste du förnya din wudu. Okej? För det har nämnts i en hadith att om man äter kamelkött så ska man göra wudu. Och den sista saken som bryter wudu, må Allah skydda oss, är att lämna islam. Om en person skulle lämna islam, så nollställs personens gärningar. Så när personen kommer tillbaka till islam, måste då personen förnya sin wudu. Tänkte lägga till också här att wudu bryts inte av att blöda. Det finns inga belägg på att wudu bryts av att blöda. För det är saker som man kanske kommer att höra. När du får näsblod eller du blöder, du kan inte göra wudu eller du måste göra om din wudu och så vidare. Det finns inga autentiska belägg på att det här skulle bryta wudu. Utan snarare så finns det att profeten sahaba radiyallahu anhum brukade be medan de blödde när de var i krig och liknande. Så att det finns inga belägg på att blod skulle bryta ens wudu. En annan sak är också att vissa tror att wudu bryts av att synda. Stämmer inte heller. Någon kanske röker, vilket är haram, och så säger någon att du måste göra wudu. Det stämmer inte. Ja, kanske måste skölja munnen om man ska till moskén för det luktar äckligt i munnen. Men det bryter inte wudu. Det är två helt olika saker. En till sak som många tror är att wudu bryts av att röra det motsatta könet. Att röra en kvinna till exempel bryter ens wudu. Och det här är också en fråga där det faktiskt finns vissa som säger så. Och här kommer jag nämna det för att det är en ganska utspridd fråga. Men den korrekta åsikten är att det inte bryter ens wudu. Och versen de använder på att det skulle bryta wudu, aula mestumun nisa, om ni har vidrört kvinnorna så ska ni tvätta er. Den versen refererar till om ni varit intima och haft sexuellt umgänge med era kvinnor, då måste ni tvätta er. Och beviset på att det inte bryter wudu är att Aisha radiyallahu anha sa att profeten alaihi salatu wassalam brukade pussa henne och gå ut och leda sahaba i bönen utan att förnya sin wudu. Så han har ju vidrört henne, och till och med lust när han pussar henne, och går då och leder folk i bönen utan att förnya sin wudu. Taib, så att vidröra en kvinna bryter inte ens wudu. Att spy, kräkas, bryter inte heller ens wudu. Men det finns en hadith som indikerar på att det är rekommenderat att förnya sin wudu. Inte ett måste. Men det bryter inte ens wudu. Taib, en till fråga. Vad är det som kräver att man har wudu? Vad är det som fordrar att man har wudu i al-islam? Första punkten är att du måste ha wudu då du ska be. Man kan inte be utan wudu. Det finns ingen bön utan wudu. Den andra saken är tawaf. Att gå runt Kaaba, den heliga moskén i Mekka. Den svarta kuben kallas för Kaaba. då man cirkulerar runt en sju varv, då måste man också ha wudu. Och den tredje saken är då man rör el-mushaf, då man rör Koranboken. Och det här är åsikten av de flesta lärda, och den säkraste åsikten. Att varje gång du ska läsa Koranen, alltså den arabiska mushaf, så ska du ha wudu då du rör den. Okej? Okay? Och det här handlar inte, många har missuppfattat detta, det handlar inte om Koranöversättningar. De kallas inte för mushaf. Utan vi talar bara om boken som är på arabiska och hela boken är Koran. Ingen annan text i boken. Alltså förutom förord och index och så vidare. Men en mushaf. Om det däremot är en hadithbok, en tafsirbok, en bok som innehåller Koranen, du behöver inte ha wudu. Taib. Men om det är en mushaf, den arabiska Koranboken, så ska du ha wudu. Och det är den säkraste åsikten. Men om du däremot läser Koranen från minnet, till exempel när du ska gå och lägga dig, så är det sunna att läsa ayat al-kursi. Man får ju en ängel som kommer och skyddar den hela natten. Då behöver du inte ha wudu, för du läser från minnet. Är ni med? Men vi talar om att vidröra. Och här finns det också ett undantag. Och det är kvinnor som har sin mens. De får röra Koranen, för de kan inte göra wudu. Och Allah kräver inte mer av en person än vad hon kan. Så de kan röra el-mushaf, för de är undantagna från detta då de inte kan göra wudu. Är ni med? Sen finns det tillfällen där det är rekommenderat att göra wudu. Och det är då man ska läsa Koranen från minnet eller då man gör dhikr. För profeten alaihissalam sa: "Jag ogillar att minnas Allah i ett orent tillstånd." Han tyckte om att vara i ett rent tillstånd. För som han sa i hadithen: "Wa lan yuhafidhu 'ala al-wudu illa al-mu'min." Endast den troende är den som håller sin wudu, alltså bevarar sin wudu, och då han då tappar den så förnyar han den. Så han tyckte om att vara i ett tillstånd av wudu. Det är också rekommenderat enligt hadithen att förnya sin wudu inför varje bön. Profeten alaihissalam brukade göra wudu inför varje bön, även om han hade wudu. Men det är inte ett måste. För det finns också att han en dag gjorde typ alla böner med en och samma wudu. Det är också rekommenderat att göra wudu om man är i det stora orena tillståndet och vill sova. Genom en person varit intim med sin fru och vill gå och sova, kanske duscha på morgonen istället, så är det rekommenderat att göra wudu innan man sover. Okay? Och det är också rekommenderat att om en person är intim och vill vara intim igen med sin partner, att man gör wudu mellan. För profeten alaihissalam sa: فَإِنَّهُ عَنْشَطْ لِلْعَوَضْ, att det yani, ger honom mer energi då han gör det yani, följande gång. Och det är också rekommenderat att göra wudu generellt när man går och lägger sig. För profeten alaihissalam har sagt i en autentisk hadith att om du går och lägger dig så gör du wudu så som du gör för bönen och lägg dig sen på din högra sida till slutet på hadithen. Så det är också en rekommendation att man gör wudu då man sover. Tayyib, det här var kortfattat kring wudu. Det finns en till aspekt som här är viktig att nämna, och det är att stryka över sina strumpor. Vi nämnde ju att i wudu så tvättar man sina fötter som sista moment. Men det finns här ett alternativ, och det är att det är ibland tillåtet att stryka över sina strumpor. Okej? Okay? För att underlätta. Alhamdulillah. Och det har nämnts jättemånga hadither kring denna fråga. Så vad är det då här som gäller? Om du har gjort wudu och satt på dig strumporna i ett tillstånd av wudu, då får du stryka över dina strumpor varenda gång du gör wudu under ett helt dygn. Så får du då stryka över dina strumpor istället för att ta av dem och tvätta fötterna. Och det här är ju jättepraktiskt för oss som inte har alltså moskéer nära skolan, arbetet. Vi kanske inte har speciella wudu-platser på arbetet eller skolan eller liknande. Vi som har kalla säsonger som vintern, det kan vara jättejobbigt att ta av sig strumporna och tvätta fötterna. Och man har ju även sett ibland på vissa arbeten där muslimer tar av sig strumporna och lägger fötterna i handfatet. Sen du kommer in och det ser ut som det har varit typ krig i toaletten nästan. Hela golvet är blött och väggarna är blöta, jag vet inte vad. Och det här ser inte kanske så bra ut för ens arbetskollegor som inte fattar vad du har gjort för någonting. Så det är bra i alla fall att man islam är enkelt, alhamdulillah. Den är praktiskt. Och du får göra det här hela året om du vill. Någon kanske säger, men det är bättre att tvätta, jag känner det känns inte rätt. Jo, om det här är det enklaste, då är det här det bästa att göra. Det är bättre att stryka över strumporna än att tvätta fötterna. Är ni med? Så gör det enkelt för dig själv. Alhamdulillah. Så vad är då kriterierna för att få stryka över sina strumpor? Ett, att man har gjort en fullständig wudu eller ghusl. Och sen sätter på sig strumporna i ett rent tillstånd. Okej? Okay? Och strumporna måste täcka det som i vanliga fall tvättas. Alltså de måste gå över anklarna. Okej? Okay? Strumporna behöver inte vara perfekta. Även om det finns små hål i dem och sånt, du får stryka över dem. För det är helt orealistiskt att sahaba inte ska ha ett hål i sina strumpor. Så att man får stryka över sina strumpor även om de skulle ha små hål i dem. Strumporna behöver inte heller vara skinnstrumpor eller mokassiner som vissa påstår. Utan det får vara vanliga bomullstrumpor. Tygstrumpor eller bomullstrumpor. Och det här har berättats för mer än 10 sahaba. Tillåtelsen att stryka över sina vanliga strumpor. Och det finns även en autentisk hadith i Tirmidhi. Att profeten a.s. strök över sina jawrab. Och ordet jawrab på arabiska betyder strumpor. Alltså typ bomullstrumpor. Inte ordet khuf som kan tyda på skinnstrumpor. Så alla kulli hal, man får stryka över allt som kallas för strumpa. Och sen då att man stryker på översidan av foten. En gång. Man fuktar sina händer och stryker på översidan av sina fötter. En gång. Det största delen av foten. Och sen att man stryker inom den tid man får stryka, och det är ett dygn. Och här kommer vi till en viktig fråga. Jag vill att ni fokuserar nu. Vad menas med att du får stryka ett dygn? Är det ett dygn från det att du satt på dig strumporna? Ett dygn från det att du tappade wudu? Eller ett dygn från det att du strök över strumporna första gången? Det är tre helt olika frågor. Och jag ska förklara det nu. Om du till exempel vaknar upp på morgonen, 5 på morgonen, du gör wudu. Sätter på dig strumpor, du ber fajr. Sen går du till jobbet. Klockan 9 på morgonen går du på toa. Sen går du tillbaka och jobbar. Klockan 12 eller 1 går du in i toan, gör wudu och stryker över strumporna. Så här har vi då, typ 5 satte du på dig strumporna, 9 tappade du wudu och klockan 1 strök du över dina strumpor för första gången. Vad menas då med ett dygn? Är det från första, andra eller tredje? Och inshallah, det korrekta är att det är från den tredje. För du får stryka i ett dygn. Så du har inte strykt innan klockan 1. Så att man får stryka då i ett helt dygn. Och låt oss säga att du har på dig strumporna till nästa dag. Och du strök över dem klockan 1. Din wudu bryts inte klockan 1 nästa dag. Utan den bryts då du bryter den. Okej? Okay? Är du däremot resande får du stryka i 3 dygn. Men vi kommer inshallah ha en egen lektion om bestämmelser kring att vara på resande fot. Ja. Låt oss gå vidare till nästa punkt. Och det är el-ghusl. Om man är i det stora orena tillståndet, då måste man ju inte bara göra wudu, utan man måste göra ghusl. Alltså tvätta, hela kroppen måste bli blöt. Det stora rituella badet, eller duschen, eller vad man ska kalla det för. Och el-ghusl har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt i Koranen. وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا. Och om ni är i ett tillstånd av janaba, det stora orena tillståndet, så ska ni rena er. Alltså hela kroppen ska bli blöt. Och då är frågan, när blir man junub? Så hur hamnar man i det stora orena tillståndet som kräver att man gör ghusl? Det första är om man som man eller kvinna skulle få utlösning. Vare sig det är i ett vaket tillstånd eller sovande tillstånd. Får man utlösning genom samlag eller någonting annat, i ett vaket tillstånd måste man göra ghusl. Och samma sak, om man får en våtrum under natten och får utlösning, så måste man göra ghusl på morgonen innan man kan be. Även om du inte minns att den här drömmen skulle vara en sexuell dröm, men dina underkläder är blöta till exempel, så måste du göra rusul. Det är den första punkten. Den andra punkten är om en person eller ett par varit intima. De har påbörjat ett samlag och avbrutit sitt samlag. Genom mannen penetrerar med toppen av könsorganet i kvinnan, så måste båda göra rusul. Även om de inte skulle få utlösning. För profeten al-Salam, han sa att om mannen är över kvinnan mellan hennes ben och armar och penetrerar, faqad wajab al-ghusl, så är det då en plikt att göra ghusl. Och så sa han också wa in lam yanzil, även om de inte skulle få utlösning. Så har mannen penetrerat till kvinnan, så måste då båda göra ghusl. Nästa orsak är om kvinnan blir ren från hennes menstruation eller nifas, blodet som kommer efter att hon har fött ett barn, som brukar vara ungefär 40 dagar. Blir hon ren från detta, så måste hon också göra rusul för att kunna be. Och det femte är om du dör. Och då är det inte du som gör rusul, då är det någon annan som gör rusul på dig. Men det är också wajib, obligatoriskt att göra rusul på de muslimer som har dött. Tayyib. Hur gör man rusul? Kortfattat, det har beskrivits från profetens fruar alaihi salatu wassalam och radiyallahu anhunna, att de beskrev profetens ghusl. Och de sa att han brukade börja med att tvätta sina händer och sen tvätta sina privata delar med vänsterhanden. Och sen gnuggade han vänsterhanden på jorden eller liknande. Idag kan du ha tvål för att få bort de här sädesvätskorna. Och sedan gjorde han vudu så som man gör vudu för bönen. Och sedan hällde han vatten på sitt huvud 3 gånger och gnuggade i hårbotten. Och sedan tvättade han resten av kroppen. Och i vissa fall böt han plats och tvättade fötterna. För du vet, om du står på lera eller liknande och duschar med en hink med vatten, så kommer ju platsen under det bli väldigt geggig. Så för att då inte ha den här geggan på fötterna, böt han plats och tvättade fötterna på en annan plats. Okej? Så det här är kortfattat hur han gjorde rusul. Och det här är den mest fullbordade sättet att göra rusul på. Och återigen då, man kan säga bismillah och tvätta sina händer, sina privata delar, göra wudu, tvätta huvudet och sen resten av kroppen. Okej? Sen har vi den tillräckliga rusul. Och det är att du bara har avsikt. Du går in i duschen, sköljer munnen och näsan och låter vatten blöta ner kroppen. Då har du också gjort rusul. Även om du inte gjort wudu, så länge hela kroppen blir blöt. Eller du gör avsikt, du hoppar i en bassäng. Eller du har ett badkar hemma, du doppar dig i badet, sköljer munnen och näsan, du går upp. Då har du rusul. Okej? Okay? Och när man gjort rusul, då har man ju per automatik wudu. Om man varit i ett tillstånd av janaba innan. Okej? Okay? Om man däremot inte är janaba, junub, och till exempel gör rusul inför fredagsbönen, då måste man göra wudu för att få wudu. Men är man junub, alltså man har haft sexuellt umgänge, så räcker det bara med att, som vi sa, skölja munnen, näsan och kroppen. Bismillah, du kommer ut och har wudu, du kan be och så vidare. Okej? Okay? Det är kortfattat om rusul. Sista punkten, en kort punkt. Och det är tayammum. Om du inte har tillgång till vatten, eller du har tillgång till vatten men kan inte använda vattnet, då är det tillåtet att rena sig med jordens yta. Och det kallas för ett tayammum, som Allah Azza wa Jal har nämnt i Koranen. Och när får man då göra tayammum? Det är ett, om du inte har tillgång till vatten. Eller du har så lite vatten att du behöver det för att överleva. Då kan vi inte säga häll det på kroppen och tvätta dig och sen gå och dö av törst. Utan nej. Islam, alhamdulillah, är en logisk religion. Räddar ens liv. Så behåll vattnet. Så har du inget vatten, tillgång till vatten, eller du har lite vatten som du behöver för att överleva på din resa, så får du då rena dig med jordens yta. Och samma sak om du har vatten men du kan inte använda vattnet. Till exempel du har brännskador, eller en person är så gammal och förlamad att den inte kan röra sig jättemycket, kan inte gå upp och gå på toaletten och så vidare. då får man göra tayammum. Eller även om det skulle vara för kallt. Till exempel du är ute och kampar av någon konstig anledning mitt i vintern och det är minus 20 grader. Du kan ju inte gå ut och göra wudu i skogen. Så du kommer ju skada dig själv. För det fanns även på profetens tid alaihissalam att de var ute på ett krig och de frös så mycket att de gjorde tayammum istället för wudu. Så att, vad ska vi då säga om oss som bor i Sverige? Det här var i Saudiarabien. Så att det är tillåtet att göra tayammum om man skulle frukta för sin hälsa. Okej? Okay? Och hur gör man då tayammum? Jo, det är väldigt enkelt. Tayammum gör man på jordens yta. Och grunden är sand eller jord och så vidare. Man slår händerna en gång. Bismillah. Slår händerna en gång. Blåser, eller gör så. Stryker över ansiktet. Och stryker över händerna till handleden. Då har du gjort tayammum. Och det ersätter både wudu och ghusl. Så om du skulle vara ute i ödemarken och inte ha tillgång till vatten. Och du får en våtrum. Det finns inget vatten. Bismillah, du gör tayammum. Du ber. Har du inte tillgång till vatten, du behöver göra wudu, du gör tayammum. Alltså, du har wudu, du kan be. Är ni med? Vad man också kan göra om man inte har tillgång till sand eller jord. Man kan använda utomhus stenar, funkar också. Eller, som vissa lärda nämner, att om du är på ett sjukhus och liksom ligger sängbunden, att man har som en tallrik eller bricka med sand på, eller en påse, en stor påse med sand i, där du gör tayammum. Kan jag tayammum 1000 gånger med samma sand? Okej? Okay? Så på sjukhussängen så gör du tayammum och du kan be dina böner. Men man ska inte göra som vissa gör, att de har en sten inomhus och gör tayammum, de liksom gnuggar stenen som ett tvål. Det funkar inte. För att stenen måste ha dammsand på sig, vilket den har om den är utomhus. Men har du gjort tayammum på den flera gånger så har den blivit liksom en förbrukad, kan man säga. Så även på väggar utomhus funkar också. Och tayammum ersätter då, som vi sa, wudu och ghusl. Och vad som bryter tayammum är samma sak som bryter wudu. Vi nämnde de här punkterna. Och utöver det, om du var en person som gjorde tayammum på grund av avsaknad av vatten, så bryts din tayammum då vatten kommer. Om du är till öknen, du har inget vatten, och du gör tayammum, du ber, så kommer din kompis med vatten. Alltså massa vatten. Då måste du göra wudu. Alltså, du är inte längre ursäktad. Och samma sak, personen som var sjuk eller var sängbunden eller liknande och inte kunde göra wudu, utan gjorde tayammum och sen plötsligt kan göra wudu, khalas, då bryts också hans tayammum, inshallah ta'ala. Så det här var kortfattat gällande renlighet, mashallah, väldigt enkelt. Och självklart, för de som vill fördjupa sig, så finns det djupare lektioner på islam.nu där man kan gå in och lyssna, inshallah ta'ala. Och vi kommer nästa lektion prata om bönen, bi'idhnillahi ta'ala. Och vi avrundar här för idag. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och om någon har frågor så får ni jättegärna ställa dem. Och speciellt frågor som berör dagens lektion. Vi börjar från höger.
Jag tänkte om tidigare om det här berörda könshormonet. Hur är det? Måste jag, om du kan detaljera det lite mer. Vad gäller exakt? Alltså, om exempelvis om vi inte börjar på svanen.
Precis. Wudu bryts av att röra ens privata delar eller ens fru eller till och med ett spädbarn då man byter blöja. Men som jag sa, om det är med handflatan. Om du har ett papper och torkar så bryts inte wudu. Även om du har handskar och tvättar blöja, alltså byter blöja, så bryts inte wudu. Eller om du kommer åt med baksidan av handen eller handleden, din wudu bryts inte. Utan det är om du rör med handflatan, vidrar direkt, då bryts wudu.
Jag tänker om den snuddar snabbt.
Och då bryts. Inshallah. Jo, handflatan. Framsidan av handen. Flatan och fingern. Kanske flatan bara begränsas till, i alla fall hela, vad säger man, insidan av handen. Bra.
Vad händer om man inte minns att man har...
Jättebra fråga. Vad händer om man inte minns om man har wudu eller inte? Till exempel, nu ska vi be kanske Maghrib om en kvart. Och en person minns inte om han har kvar sin vudu eller inte. Då finns det två scenarier. Det första scenariet är att du minns att du gjort vudu för asr. Eller du gjorde vudu innan du kom till föreläsningen. Men du minns inte om du tappat vudu. Då är grunden att du har kvar din vudu. Och du ber. Du behöver inte gå och göra om din vudu. Däremot om du inte ens minns att du gjort vudu. Du minns att du gick på toa efter asr. Men du minns inte om du gjorde vudu eller inte. Då måste du göra om eller göra en ny vudu. Är ni med? Skillnaden här. Ja, du minns att du gjort vudu men du minns inte att du brytit den. Då är al-asl grunden att du har kvar din vudu. Om du däremot inte ens minns om du gjort vudu eller inte, då är grunden att du inte har vudu och måste då göra en vudu. Ahsant.
Vudu, är det skydd mot
shaitan? Ahsant. Mycket bra fråga. Många lärda nämner att vudu är ett skydd mot shaitan. Jag tror det var Ibn al-Jawzi eller Suyuti som nämner detta. Att al-wudu skyddar från shaitan. För shaitan, han är smuts. Han älskar smuts. Älskar toaletter, smutsiga platser. Och ogillar vad som är rent. Och därför subhanallah, du ser folk som är liksom besatta av shaitan. Eller de är liksom, shaitan bestämmer över dem. Säger gör så, gör så, gör så. De lyssnar bara på shaitan. Det är oftast folk som är väldigt smutsiga. Tvättar sig inte, duschar inte, renar sig inte, byter inte kläder. Samma sak med sahara trollkarlar som liksom jobbar åt djävulen. Arbetar ofta i en smutsig miljö och är smutsiga. Och så vidare. Så att de dras åt smuts. Renlighet skyddar från shaitan. Och wudu skyddar från shaitan. Och därför nämndes det i hadithen som vi sa. وَلَنْ يُحَافِدُ عَلَى الْوُدُوْ إِلَّا الْمُؤْمِنُ. Att endast en troende är den som bevarar sin wudu. Det är ett form av skydd från shaitan. Ja. Simon.
Jag tänkte på det med stryka på stumpen.
Ja.
Om man skulle ha stumpen som precis går på en banklamma och har tagit på dem i ett rent tillstånd och av någon anledning de glider ner, eller att man kan ta av skorna så att de går ner lite grann, kan man stryka på dem eller?
Jag vet faktiskt inte, jag skulle inte tro det. Jag själv, jag har samma stumpen idag. Om de skulle glida ner efter att jag har strykt över dem och sådär, så skulle jag inte känna mig bekväm med att stryka. Allah alam. För att har man tagit av dem och sen satt på dem, så kan man inte stryka igen. Förstår du? Allah alam.
Ja, pappen är väl för du sa att strumporna måste vara så pass tjocka att vattnet inte får nämna foten.
Det stämmer inte. Det var det som jag sa, det här med att vissa säger att om det är, det måste vara skinnstrumpor. Det stämmer inte. Det finns inget belägg för det. Vad är själva visheten med att stryka över strumporna? Är det att strumpan är av skinn eller tyg? Eller är det för att underlätta? Det är för att underlätta. Och då spelar det ingen roll om strumpan skulle vara tjock eller tunn. Okay? Men vissa lärare har sagt att den ska inte vara så pass tunn att det vill säga nätstrumpa. Att det är några trådar över foten. Det är ju självklart. Kan man ens kalla det för strumpa liksom. Så att den funkar inte. Men alltså alla andra strumpor funkar. Tyg, bomull, bambu. Det finns massa olika material, mashallah. De får man ha när man då stryker över fötterna.
Du nämnde att fötters omma svarelser. Man kommer känna igen dem av spåret av blod. Hur är det med de resterande profeterna?
Det finns ikhtilaf för den frågan. Men den hadithen som jag läste idag faktiskt, den är ganska tydlig att hadithen nämner att det här är unikt för våran umma. Allah alam. Och jag tror vissa lärda säger att de kan få något ljus, men inte samma som vårat ljus. För det finns ikhtilaf om de gjort wudu. Och det korrekta är att de också gjorde wudu. För det har nämnts i hadither att Musa som gjorde wudu och så vidare. Men då är frågan, gjorde de samma wudu som oss eller inte? Och även om de skulle få ett ljus, så kanske det inte är lika fullbordat som ljuset av de troende från denna umma. Allah alam.
Måste man använda tvål?
Nej. När man gör ghusl måste man använda tvål eller shampoo? Absolut inte. För det fanns inte ens tvål på profetens tid, alaihi salam. Men frågan är mer, får man använda tvål? Då blir svaret ja. Och beviset på det är att om man skulle tvätta hans dotter som hade dött, så sa han blanda med vattnet sidr, som har en väldoftande, Så vattnet fick en väldoftande odör, vilket är ett bevis på att man får göra rusul med liksom väldoftande vatten eller tvål eller liknande.
Ja, jag tänkte
nej. Mycket bra fråga. Kan man stryka över sina skor? Ja, det kan man. Det finns en hadith att profeten Al-Islam strök över sina na'l. Och na'l är typ en sko, sandal liknande. Så, men då är det viktigt att om du till exempel som Mashallah brodern jobbar som väktare eller någon har på sig kängor och de är jobbiga att ta av. Man sätter på dem på morgonen, man har dem hela dagen, liksom, man jobbar långa pass. Och det kanske är kallt eller liknande. Då får du stryka över dina skor. Men tar du av dem så kan du inte sätta på dem och stryka över dem igen. Är du med? Så tänk på det. Att börjar du stryka över skorna får du fortsätta med det resten av dagen.
Jag tänkte fråga där. Jag har hört till er också att om man ska röra mushaf, man behöver ha wudu innan. Jag tänker på profet sallallahu alaihi wasallam. På hans tid, då hade du inte samlat ihop hela Koranen.
Ja, precis.
Gäller det också mindre?
Nej. Och beviset på det är att profeten Alaihi Wasallam skickade ett brev till, vem var det? Roms ledare, Kajsar eller vad han hette, Herakl. Och i det brevet så stod det en koranvers. Och han skickade då detta brev till en kafir. Så uppenbarligen denna kafir kommer ta på detta brev. Vilket är ett bevis på att det då är tillåtet. Inshallah. Men hadithen de använder är en hadith där profeten alaihissalam ska ha sagt وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنِ illa tahir. Att endast den som är ren läser Koranen. Och sen finns det mycket åsikter i den här frågan och så vidare. Men det säkraste är att man har wudu. Och det är också det som har rapporterats från flera av sahaba. Att man ska ha wudu då man rör al-mushaf, wallahu alam. Och det är också respektfullt. Då profeten alaihissalam sa att han ogillar att nämna Allah i ett orent tillstånd. Så det är utan tvekan. De som säger att du inte behöver ha wudu då du håller Koranen, säger ändå att det är bättre. Som Sheikh Albani till exempel. Han säger ändå att det är bättre att ha wudu. Så det är ingen som säger att du ska inte ha wudu. Utan det är alltid bättre att ha wudu då du läser Koranen. Och det är det som är säkrast. Inshallah.
Jag tänkte på när man är intim med sin fru. Och sen vill fortsätta. Så har du rekommenderat att göra wudu.
Mm.
Kan man stryka då? Eller måste man ta av sig någon?
Bra fråga, Allah. Brodern frågar om man vill göra wudu mellan samlag, om man då kan stryka. Alltså generellt, hadithen nämner ju göra wudu och nämner inte vilken slags wudu. Och wudu med stryka är en form av wudu. Allah. Zakaria.
Jag frågar, när man gör wudu och tar på sig strumpor, då man alltså kan göra strykning. Sen när man ska
ja, den här frågan. Om man strykt över sina strumpor, alltså man har gjort wudu, man satte på sig strumporna, tappade wudu och strök över strumporna och har wudu och tar av sig strumporna, då är man fortfarande i tillstånd av wudu. Okej? Men du kan inte ta på dig samma strumpor eller nya strumpor och sen stryka över dem igen. Utan följande wudu, där måste du tvätta fötterna. Varför? För villkoret är att man satt på sig strumporna i en fullständig wudu där man tvättat fötterna. Och här sätter du på dig strumporna efter att ha strykt över fötterna. Så det funkar inte.
Om man gör wudu där man tvättar igenom strumporna, eller tvättar fötterna och sen tar på sig samma strumpor.
Ja, du får ha samma strumpor livet ut om du vill. Det är inget. Det finns inget förbud mot det. Zakallah. Det vet jag inte. Inshallah, du kommer få det när vi ber. Inshallah. Kom på det. Chas, du kommer på det. Vi kan ta den privat sen, inshallah. Jazakumullah khairan och vi ses inshallah och tala på torsdag. Det är idhni lillahi ta'ala. Tafadlar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.